Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då säger jag välkommen till Fotboll Radikal, Albin Abbe Ekdal. Jag måste börja med frågan, Abbe, detta smeknamn, varför har det inte satt sig bättre?
Bra fråga. Det är pappa som kallar mig Abbe ständigt och mina närmsta polare.
Men ingen i landslaget, eller?
Vissa. Ah, okay. Vill ni kalla mig Abbe så ger jag mitt godkännande.
Ja.
Det är ju gott nog. Alltså Abbe, den enda Abbe som jag har är väl Abbe Bonnier. Sådär. Så att det finns någon sorts social markör i det som... Jag vet inte, det kanske inte funkar i fotbollskontexten på samma sätt.
Men jag menar, smeknamn är ju alltid ett plus. Och annars sliter ju vi lite med det. Och får ofta hitta på smeknamn för att det ska bli rubrikvänligt. Och det slog mig, Albin, när jag lyssnade på ditt sommarprat. För du säger ju just det, att pappa kom in och sa Abbe. Att vi har missat att plugga upp det här. Men det är väl inte för sent att dra igång smeknamns Abbe. Så att du får heta så från och med nu. Mår du bra?
Abbe mår jättebra.
Du fattar galoppen.
Ja, jag mår jättebra. Taggad, förväntansfull, fylld av glädje och energi med det här gänget.
Det gläder oss. Alltså, själv så har jag en sån rent psykologiskt inför alla stora mästerskap egentligen så är det veckorna före så är bara ångestladdade. Så där man är med familjen, känner sig otillräcklig där. Man känner sig otillräcklig i jobbet och det enda som jag egentligen vill är att jag vet om att det kommer bli jävligt kul när man kommer in i den här bubblan. Jag vill bara in i bubblan så att jag kan ha fullt fokus på det. Kan du relatera till det? Att det är sådär att du just nu då ett par dagar före känner att du vill komma till Göteborg och komma in i landslaget fullt ut?
Ingen ångestkänsla alls. Det vore trist om man hade det. Däremot så är man ju lite otålig. Det är mycket tid som ska spenderas innan det drar igång på riktigt. Vi är ju instängda här i vår så kallade bubbla. Får inte röra oss i vackra Stockholm. Så att det blir en del dödtid. Men hittills har det funkat okej. Vi får se hur det känns om 2 veckor.
Är det någon annan uppladdning mentalt? Alltså nu har ni levt i... med viruset liksom alla andra ganska länge och du var en av de första som dessutom blev drabbad och så, men märks det en stor skillnad eller när ni är i gruppen är det ungefär samma sak?
Nej, det är samma sak. Egentligen så är vi instängda även när det inte är corona under mästerskapen. Var vi än har vår bas så är det ju fokus på att prestera, på att vara fräsch till nästa träning och match. Semester får vi ha efter, så att just nu så känns det som att alla är inne på samma linje. Det är fokus, det är laget före allt annat.
Hur är det då? Har ni ändå förhållningsregler sinsemellan i gruppen? Alltså när ni äter, sitter ni på lite avstånd och så? Eller räknar man?
Nej. Vi testas ju väldigt ofta. Så att vi är nära varandra i den här gruppen. Men träffar ju i princip ingen utanför bubblan. Så är det.
Abbe, förlåt. Vem är du i den här gruppen? Funderade vi på lite när vi spånade här inför. Alltså socialt. Vi vet ju att du är en av de mest erfarna spelarna du har varit med längst, eller bland de som varit med längst. Men vem skulle du säga, vad är rollen i truppen för dig? Socialt då, återigen.
Det är egentligen lättare för andra att svara på, men om jag ska försöka mig på en gissning så är jag väl en spelare som folk litar på, både på och utanför planen. En som vill lagets bästa, som förhoppningsvis behandlar alla bra och lika. Man vill ju vara en god gubbe i ett gäng. En snubbe som folk har kul med och trivs med även utanför plan. Och jag tror väl att jag är någonstans där i alla fall. Jag har ju känt de flesta här väldigt länge och spelat många matcher med dem. Och de nya yngre har jag nog fått en bra kontakt med också. Så att jag känner mig som en viktig spelare både på och utanför plan och försöker väl axla någon slags kaptensroll på och utanför plan.
Sett utifrån från det liksom mediala perspektivet så, där, så är det lätt att få bilden av dig som den nya Kim Källström, alltså i betydelsen att är det någon i landslaget som ska svara på frågan om det här i Palestina där och Gazaremsan, hur ska vi lösa det och få det verserade svaret, så är det Albin Ekdal man vänder sig till. Kan du liksom vara, är du hedrad av den bilden eller trött på den, eller är den betungande på något sätt?
Den kan vara lite tung att axla om man får de där frågorna. Det är ju inga svar som jag sitter på. Däremot så försöker jag väl följa med i vad som händer i samhället och runt om i världen och försöka bilda min uppfattning. Med det sagt så tror jag inte att jag är smartare än någon annan i det här laget. Jag kanske sitter på ett...
Kanske några?
Nej, men jag kanske är lite mer intresserad av den vad många är. Men den bilden är väl... Ja, jag vet inte om den är befogad, men... Ja, det är väl smickrande på något sätt, så länge man inte behöver svara utförligt på det, för då synas jag väl direkt.
Men hur är det då? Jag undrar, alltså i samhället i övrigt eller i kanske mitt och Simons yrke, så är det liksom är det någonting bra? Alltså det är något som värderas. Kan det vara i fotbollssammanhang? Kan det vara annorlunda? Kan det vara liksom lite, kan det skapa problem att man är lite liksom duktig och hänger med och sånt där? Finns det en annan hierarki där som styr?
Det är väl inget som imponerar på de flesta fotbollsspelarna. Och det är inget som diskuteras flitigt vid lunchbordet heller. Och många spelare som jag har spelat med som har ett stort intresse som inte har med idrott eller fotboll att göra kan ju ibland ses som udda fåglar. Vi har Morten Torsby, norrmannen i mitt Sampdoria, som är väldigt miljö engagerad, och han ser sig som en udda fågel direkt, även fast det han gör är på tapeten och någonting otroligt viktigt. Så att jag tror att engagerar man sig någonting utanför fotbollen så lyfter många andra spelare på ögonbrynen. Inte med det sagt att det är negativt, men det är klart man går lite utanför fotbollsproffsramen.
Är det högre status att ha trillat ner från ett nattklubbsbord just i den miljön?
Ja, men det väger ganska tungt. Det tycker folk är lite balt och sådär.
Ja, Simon tycker ju att det är en otrolig merit, vill jag ju bara tala om, så att du inte tror något annat.
Nej, men vi kan snacka om det. Jag skäms inte över det. Det var ett minne för livet. Ja, det var en kul kväll.
Du skulle fått diplom för det, inte kritik. Johanna var inne liksom lite på vem du är i gruppen och så. Och jag delar väl din bild av det också, att du står någonstans med en fot i den äldre gruppen, en fot de yngre också. Om man kollar liksom på som kaptenskapet, så landar den ju i hierarkin hos, alltså i gruppen med Granqvist, Sebastian Larsson. Jag kan tänka att det skulle kanske finnas en, alltså jag ser dig som en kapten också på sitt sätt, just i kraft av den kvaliteten att du står mitt emellan en Dejan Kulusevski eller John Guidetti eller och Sebastian Larsson och Andreas Granqvist. Förstår du vad jag menar lite grann?
Absolut, men nu har vi snackat så mycket om den här gruppsammanhållningen vi har, att den är så enormt bra, så folk är väl trötta på att höra det. Men sanningen är att vi har väldigt få grupperingar där det bara är äldre och yngre. Jag trivs lika bra med de 18-åringar vi har, eller kanske inte har någon 18-åringar, men de yngre som de äldre, och det gör alla andra också. Så att vi har inte det där klassiska, de äldre sitter här och de yngre här, utan vi har alla kul tillsammans. Det är skitkul att snacka med de yngre och komma in i deras tugg och hur de ser på saker och ting. Och samtidigt så är det kul att sitta och driva med Seb, Granen och Lustig också.
Om någon säger så här, bror till Granen, förstår han att det är en kompis och att det inte är liksom släktskapet som avses?
Jag tror att han har snappat upp det faktiskt. Ja. Sen så tror inte jag han svarar bror tillbaks.
Nej.
Han är med på noterna.
Du, EM då, den här illusionen eller vad man ska säga, spänningen som man ändå går in i ett mästerskap, ni såklart och supportrarna och allt det där, det finns ju många minnesvärda, vad ska man säga, det finns intervjuer med, ja, det var Zlatan inför 2004 till exempel, han sa att Sverige skulle ta guld. Och, ja, man hör ofta det från lite yngre spelare. Hur är det med din långa liksom, ja, erfarenhet och så? Kan du dagdrömma ändå kring en jättesuccé? Och kan du tro på det?
Självklart. Självklart drömmer jag om det. Och tror att det är fullt möjligt, även om det är väldigt svårt, att det är otroligt många grejer som ska klaffa för att vi ska ta oss så långt. Men som jag sagt i andra intervjuer, det är, om allt klaffar så är det fullt möjligt. Vi åker dit för att försöka vinna alla matcher, precis som alla andra svarar. Så att det går inte att ha någon annan inställning egentligen. Sen såklart är vi ju medvetna om att vi är långt ifrån favoriter. Det finns många lag som är bättre än oss. Men inställningen måste alltid vara att försöka vinna allting. Sen om det händer eller inte, det vågar jag inte svara på. Men drömmen att vinna finns där, absolut.
Hur ser det ut då, dagdrömmen? Finns det någon sån?
Ja, men det är väl liksom slutsignalen i finalen. Man faller ner på knä och gråter mer eller mindre.
Gör du korstecknet? Något oväntat, men du råkar göra det bara för att det är så oväntat.
Ja, men det ser ju rätt schysst ut när folk gör det. Så jag kanske till och med tappar fattningen och bara gör något sånt. Det hade jag bjudit på om vi hade vunnit och mycket därtill. En ny nattklubbskada hade jag nästan bjudit på för att vinna.
Det hade kunnat vara ett målfirande som Negascoyne firade med tandläkarstolen.
Verkligen. Den ska jag ta med mig. Den lovar jag.
Du Albin, vilken är din senaste pokallyftning egentligen? Det har inte blivit så mycket på seniornivå.
Nej, det blev väldigt, väldigt mycket på juniornivå. Så att jag fick min beskärda del där. Ja, det var väl någon juniorallsvenska eller något sånt där innan jag stack till Juventus.
Du, apropå det, så jag vet att du var inne i ditt sommarprogram på att du i princip har maximerat din talang. Att du liksom inte är 100 eller 10 på någonting och att du har nått väldigt långt utifrån den talang du har. Jag antar att det var inte den bilden som Juventus hade när de signade en 18-19-årig Albin Ekdal. Vad visste du som de inte visste?
Min dröm var ju när jag var yngre och när jag gick till Juventus, så trodde man att nu är det spik rakt uppåt. Nu kommer man vinna mycket och spela i toppklubbarna. Så det är svårt att liksom betygsätta min karriär. Men som det känns nu så har jag haft en bra karriär, men jag har varit inne på det tidigare att jag hoppades på mer, och jag tror att jag hade mer eller har mer i mig om saker och ting hade klaffat lite annorlunda. Men med det sagt så är jag inte den som går runt och liksom ångrar saker eller tänker på saker vad jag kunde gjort annorlunda, utan jag är ganska nöjd med vad jag är nu och trivs bra med mitt fotbollsliv.
Är det skador som har stått i vägen, eller? Mentalt känns det som att du är med i gamet, eller känner du att du har någon blockering där också, eller?
Nej, inte mentalt. Men det är skador, det kanske är olika klubbval som hade kunnat få fart ännu mer. Kanske man hade varit lite mer seriös och haft lite mindre kul i sin ungdom. Kanske man hade blivit ännu lite bättre. Jag vet inte, det är svårt att säga, men det känns inte som jag har nått min fulla potential från den liksom, pojken jag var när jag var 15-16 och bland de bättre i Sverige. Det känns som att jag i ett annat universum hade kunnat bli ännu bättre eller sämre. Det är just därför jag inte går runt och ältar det för mycket.
Du, apropå det där andra universumet, jag har ju följt dig alltså i princip sen du var den där pojken. Jag minns när vi sågs i Siena, vad är det, 10-12 år sedan någonting, när du var där. Och på den tiden var du ganska atypisk som svensk fotbollstalang som kom ut med din bakgrund och sådär. Och du pratade då om att det fanns liksom en alternativ Albin Ekdal som hade kunnat göra som polarna hemma gjorde. Ja, då frågade jag, vad var det för någonting? Ja, men då hade du kanske gått på handel som alla de andra gjorde. Vad hade den alternativa Albin Ekdal gjort idag om du hade valt det spåret istället?
Väldigt svårt. Jag hade nog, precis som du säger, pluggat med mina polare. När jag var yngre så var jag otroligt... Jag hade otroligt svårt att missa mina vänners resor och fester. Det var någonting som skavde i mig väldigt mycket när jag bodde ensam i Siena, i Bologna, i Cagliari. Jag hade väldigt ofta en stark så kallad FOMO, fear of missing out, och mådde liksom dåligt att jag, här sitter jag i min lägenhet ensam och mina polare har skitkul. Jag tänkte att kommer jag bli bortglömd, kommer jag missa allt det där roliga. Just den känslan har lagt sig rejält senaste åren. Jag har blivit mer liksom trygg och mogen och nöjd med min situation, inte minst eftersom jag har en härlig familj. Sen har jag egentligen aldrig funderat på vad jag skulle gjort om jag inte blev fotbollsproffs, i och med att jag var så pass duktig i ung ålder. Jag minns ju, Simon, att du skrev efter min första allsvenska match att jag kunde bli hur bra som helst, och det var väl ungefär så jag kände redan från 15 års åldern. Så att jag har aldrig behövt fundera på vad jag skulle gjort om jag inte blev fotbollsspelare, för att jag visste att jag skulle bli det, om man nu kan säga det.
Vad ska du bli efteråt då?
Ja, du, en bra fråga. Jag kommer nog vilja ha en fot med lite olika grejer. Kanske något tv-jobb, kanske lite fotbollsträning för yngre. Utveckla yngre spelare. Jag minns ju själv när jag var ung att man gjorde en del misstag på vägen. Nu gick det bra för mig då, men jag har ju spelat med så otroligt många duktiga lirare i BP som bara försvann över en dag, mer eller mindre. Försöka få liksom rätsida på deras proffsdrömmar.
Det finns något intressant i det där. Du sa att du liksom är så lycklig och nöjd och trygg i din familj idag. Alltså man pratar ju väldigt ofta om de uppoffringar som ni fotbollsspelare gör och så. Men de uppoffringarna är också familjens uppoffringar i mångt och mycket. Du har ju din Camilla och två små döttrar, eftersom män gör kvinnor och så vidare. Vad den alternativa Camilla, vad hade hon gjort? Jag vet att hon är väl, är hon färdigutbildad?
Hon har pluggat en del media och kommunikation. Jobbade i Stockholm mina första år när jag var i Italien. Det var därför hon inte bodde med mig. Men hon hade nog jobbat någonting med marknadsföring, media, någonting socialt. Hon är väldigt väldigt enkel tjej att tycka om och väldigt bra med människor, så någonting där.
Jag måste bara bita mig fast lite. Du sa just att det hade kanske kunnat gå annorlunda om du hade varit lite mer seriös, men å andra sidan då hade man missat roliga saker. Simon och jag pratar om det ibland i den här podden, eller om det är privat, jag minns knappt, om de här Marco Verratti-typerna. Nu är det ju, han har ju nått väldigt långt, men han är ju lite känd för att leva liksom det goda livet i Paris och har ju liksom en enorm talang, men säger själv ibland att jag skulle nog kunna bli ännu bättre, men jag har ju ett bra liv. Jag vill ju ha roligt också. Och det hör man ju inte så ofta, det är ganska befriande, men det låter som att du är inne lite på samma sak, att det hade gått att satsa mer eller mer seriöst eller offra mer och så, men då kanske inte livet hade varit så roligt. Man hade kanske inte njutit så mycket av framgången heller då, eller?
Nej, men precis. Jag har alltid gjort det jag tycker är kul och det jag vill göra när jag har haft sommarlov mellan säsongerna i Italien och Tyskland. Liksom. Mina polare är ju inga idrottare och de gillar att ha kul, och då vill jag ha kul med dem. Så att jag har haft ett väldigt roligt liv utanför fotbollen som kanske har begränsat mina framgångar just i fotbollen. Men som sagt, jag har haft ett roligt liv och jag trivs med min situation idag, så att jag ältar ingenting, utan jag ser tillbaka med glädje på många stunder jag haft även utanför plan.
Albin, när kommer första landslagsmålet?
Väldigt snart, hoppas jag.
EM är väl ett bra tillfälle, va?
Det är det verkligen. Det satsar vi på.
Har du gått troll i det?
Det vet jag inte riktigt. Jag har haft en del ribbor, jag har haft några bortdömt mål, några stolpar, några dåliga avslut. Med en normal utdelning så skulle jag väl ha gjort en 2-3-4 mål. Men det har inte blivit så att vi får satsa på det. Sen är det inte min främsta uppgift. Det är liksom svenska fansens EM-sommar står inte och hänger på om Ekdal är mål eller inte. Tvärtom, utan jag har andra grejer att göra. Men det är klart, bidra med ett mål eller två, det är kul.
Då kan det bli korstecknet också kanske, vågar vi hoppas.
Ja. Ja, det är första målet, så då kanske jag blir lika salig av mig som om det vore en final.
Jag tror Erik Edman gjorde korstecknet någon gång och Jag frågade honom, Erik, det var när han spelade i Tottenham, så vad hände där? Var kom det ifrån? Jag vet fan inte, det bara kom.
Så det, ja, det är en härlig känsla.
Ja, det är bra när det bara kommer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Футбольный радикал.
Абе, vem är tidernas bästa damfotbollsspelare?
Då säger jag Lotta Schelin.
Snyggt.
Ett bra svar. Du har ju nu en ganska lång landslagskarriär, får man säga. Även om det känns konstigt så är det ju så. Har det funnits någon period i landslaget där det inte varit lika lustfyllt att åka på den här samlingarna? Är det alltid liksom ett välkommet avbrott i vardagen?
Nej, det har alltid varit ett välkommet avbrott. Komma bort lite från vardagen i proffslivet, komma hem, prata svenska, sätta på sig svenska landslagströjan som är otroligt häftigt varje gång, käka lite svensk mat, komma till Stockholm ofta och bo på parkhotell där man har ett stenkast till Stureplan, höll jag på att säga, men det är inte där vi hänger när vi är med landslaget. Men nej, det har alltid varit guld värt att få de här veckorna.
Man får ändå känslan i lite i ditt sommarprat, men också har det synts utifrån att det var kanske framförallt kring EM 2016 där, och du pratade ju om det en del med taktiken som mest gick ut på att Zlatan skulle ha boll, och det låter som att det fanns en viss frustration där. Var det ändå på något sätt mindre kul då, eller mer frustrerande under de perioderna?
Nej, det tycker jag inte. Det jag sa var väl det att vi inte riktigt lyckades komma upp i nivå som lag. Och att det var fullt naturligt att Zlatan skulle ha bollen mycket i och med att han var nivåer bättre än oss andra på planen. Frustrationen hängde väl i att vi inte lyckades göra några bra gruppspel där. Sen så sa jag inte så mycket i övrigt, men folk blev ju rasande på mig ändå för att jag skulle ha sågat Zlatan, men det tyckte inte jag att jag gjorde alls.
Det tyckte inte jag heller, men jag tyckte att du gav en liten hint om att kanske inte Erik Hamrén var den mest slipade taktiken du hade haft att göra med.
Nej, men alltså, har man Zlatan i sitt lag så ska han ha mycket boll. Det hade jag också sagt om jag var tränare, så att det var ingen kritik mot Hamrén egentligen heller. Frustrationen låg i att vi fick åka hem efter gruppspelet med ett gjort mål som dessutom var ett självmål. Det var där frustrationen låg. Det är klart det var tråkigt, men det var inte tråkigt att vara med laget, så att säga. Det var många fina minnen där från Frankrike med laget, men på planen så tar man inte med sig så mycket.
Du snackar om hur skönt det är att komma hem och hänga i Humlegården och prata svenska och sådär, men du har levt ett vuxenliv då i Turin och i Siena och i det blodröda Bologna och på Sardinien och i Hamburg för all del. Var skulle du säga, och i Genoa nu såklart då, var skulle du säga att du är själsligen, vilken stad och vilket bostadsställe har liksom legat själsligen närmast dig?
Jag skulle säga där jag bor nu i Genoa. Ju äldre jag blivit, desto mer tillfreds med tillvaron har jag blivit i mitt proffsliv. Nu har vi verkligen en vardag, ett riktigt liv där vi bor. Innan har det mest känts som att jag har varit på besök när jag var yngre. Som jag berättat tidigare, att jag satt ensam mycket hemma och skypade i timmar med polare. Så det kändes som att jag bara var där på en språkresa, om man ska säga. Nu har vi ett liv, vi har vänner, min familj trivs jättebra. Så att definitivt i Genoa.
Skulle ni kunna bli kvar utomlands som familj eller som par betraktat? Eller är Sverige slutstationen?
Nästa station eller efter karriär blir Stockholm till att börja med. Sen lär vi återbesöka Italien väldigt mycket, men det var 2008 sist jag bodde i Stockholm, och jag älskar den här stan och har alla nära och kära här, så att jag ser mig definitivt i Stockholm efter.
Det finns ju som du är bekant med, berört det förut, någon slags sån här fördom om fotbollsproffs allmänt, på samma sätt som det finns det om tabloidjournalister som oss. Jag menar, jag vet när vi sitter på en middag och någon inte har koll på vad man gör och man berättar att jag jobbar, jag är journalist, jaha, vad då någonstans? Men på Aftonbladet, och då man hamnar omedelbart i någon sorts försvarsställning och berör gärna att om jag har 200 universitetspoäng i humaniora också, eller gillar att läsa en bok då och då, kan du känna igen det som fotbollsproffs att man lätt hamnar i den sortens försvarställning?
Absolut, om det är någon bredvid på middag som inte kan ett jota om fotboll, så då är det svårt att snacka om fotboll. Då får man försöka hitta en annan gemensam nämnare. Och den fördomen finns ju om fotbollsspelare, att det är tv-spel, det är märkeskläder och snabba bilar. Den kommer nog aldrig gå att tvätta bort. Men vi får jobba på det, att vi ska bli lite mer accepterade utanför idrottsvärlden.
Du har chansen nu då, du får upplysa oss om en kulturupplevelse, en riktigt bra bok, en pjäs kanske, en film som inte är Avengers, som du har sett, läst eller tittat, tagit del av på slutet. För du får krossa alla fördomar.
Avengers har jag inte sett.
Bra början.
Men det senaste jag konsumerade var väl den här Håkan Juholt-dokumentären av Tom Allan, va?
Det här är bara att trilla en kredibilitets...
Nej, ja, eller jag försöker i alla fall. Den var gosig. Jag kände inte till hans historia så mycket, förutom att han gjorde en kortvarig insats som statsminister. Nej, kanske inte var statsminister. Sen. Nej, det gjorde jag bort.
Partiledare för sossarna.
Jag tyckte han var en väldigt, väldigt, väldigt mysig farbror. Som kanske inte var klippt och skuren för det hårda klimatet som en partiledare. Men han var väldigt trevlig att förfölja där på Island.
Vet att han är lika gammal som Brad Pitt?
Det visste jag inte.
Jag har dykt upp som sån där absolut mindfuck, har jag sett i sociala medier. Så att jag har inte ens kollat upp det, men tydligen stämmer det. Ja, det var inte jätteviktigt. Vad röstar Abbe Ekdal på? Röstar han i riksdagsvalen?
Jag har röstat många gånger naturligtvis, men inte alltid. Det har fallit lite mellan stolarna när man bor utomlands. Jag har inte fått de här blanketten alltid. Men jag röstar väl varken långt vänster eller långt höger, kan man säga.
Hur mycket mediatränad är du, alltså med tanke på uppväxten? Hur mycket, alltså, finns det saker som händer medialt kring ditt liv eller kring dina lag och sådär som du har genuint svårt att förstå?
Mediatränad är jag inte en sekund, eller på att säga. Farsan brukar bara säga att jag ska vara ärlig och garva och skämta lite. Han tycker det är kul när det är lite drag på intervjuerna. Så han tyckte han garvade gott när jag hade kallat Lustig för ett rövål den här veckan. Det tyckte han var roligt. Så han tycker man ska ha lite drag i svaren. Och det har jag väl anammat lite i alla fall.
Är det någon gång, alltså, kan du känna att du förstår mer om media för att du kan, eller jag menar, i alla fall har din pappa och den bakgrunden än andra spelare? Eller är det, för ibland får man ju känsla av att vissa perioder att herrlandslaget, om vi ska välja, har varit extremt, nästan varit legat liksom i någon form av lågskaligt krig med journalister. Nu känns det inte så på slutet, men förstår vad jag menar? Kan du känna att du förstår bättre hur det funkar?
Jag tror det är väldigt från person till person om man trivs med att prata med media, om man trivs att synas på första sidan på Sportbladet eller vilken sida det nu är. Jag har inga problem med att prata med journalister. Jag kan till och med tycka det kan vara kul ibland att få synas och höras lite. Och sen förstår jag att det går hand i hand med vårt yrke, med det intresset som finns. Att det i slutändan till och med kan gynna en idrottsman att synas och höras och att det man säger kan förhoppningsvis uppfattas också positivt, så att ens personliga varumärke kan gynna oss av det. Just den biten förstår jag och har inga problem med det.
Jag har gjort min research i Bromma kring familjen Ekdal och historiken och sådär. Det jag fick ut var att du är uppväxt, alltså ganska nära Bromma gymnasium, men det stämmer det?
Det stämmer.
Jag hörde också att min källa sa att ja, det enda jag vet att det hände, eller snackades en del om att folk la elaka eller äckliga saker i Lennarts brevlåda. Varför då? Så jag bara, han har gjort något dumt. Nej, men han var ju känd. Var det så? Du dök upp äckliga saker i brevlådan hos familjen Ekdahl?
Det, om jag ska vara helt ärlig, minns jag inte. Det kan nog ha hänt någon gång efter han attackerade någon höjdare i näringslivet, eller om han gick hårt åt någon hantverkare i fuskbyggarna. Men det är inget familjetrauma som vi sitter på faktiskt. Så din källa är något opolitlig kanske.
Nej, fan.
Det här med källor har ju aldrig varit Simons riktigt starka sida. Han har väldigt bra penna å andra sidan. Mm. Jag skojar bara, Simon. Abbe, förlåt mig. Finns det någonting vi har liksom missförstått om dig? Eller finns det något i bilden av dig, den offentliga bilden, som saknas kanske? Är det något som du känner att varför har inte det här kommit fram bättre? Eller?
Jag tror inte det faktiskt. Bilden av mig är väl hyfsat nära sanningen. Mm. Så att jag, det är inget jag vill packa på er nu. Jag tycker den känns okej. Jag är tillfreds med den. Mm.
Mm. Du är lätt att tycka om, Abbe. Som sagt, jag har följt dig noga. Vi har setts liksom i scen när vi sågs i Bologna och så vidare. Jag minns från, alltså mitt starkaste minne från den här intervjun vi gjorde i scenen var att du sa saker när vi pratade då som egentligen knappt gick att skriva. Du kunde prata om lagkompisar i Juventus eller om till och med klubben Juventus, som jag kände att om jag skriver det här så kommer den unge herr Ekdahl få problem med sin arbetsgivare om det hittar i Italien. När blev du mer slipad? Det var ett stort förtroende lämna över, menar jag. Du kunde råka illa ut.
Schysst att du utelämpar det. Det minns jag inte själv. Men det är många gånger jag har känt att fan, varför skulle jag sticka ut hakan där? Det var väl onödigt. Nu blev det en rubrik här. Bara liksom, folk missförstår som läser. Journalister trycker på några ord som frångår kontexten lite. Men då kommer vi tillbaka till det där pappa sa. Liksom, var en rolig prick. Säg lite roliga grejer och var inte så jäkla diplomatisk. Och det ligger någonstans i att jag tycker det är tråkigt att lyssna på folk som inte sticker ut hakan någonting. Det är roligare att följa en presskonferens där det är lite garv och lite små glidningar som flyger i rummet än bara någon som svarar att det känns bra. Bollen är rund, så att säga. Så att, jag har lärt mig lite av mina misstag, men jag hoppas att jag inte blir ett förfärligt tråkigt intervjuobjekt.
Verkligen inte. Vi ska väl runda av strax. Tänkte bara höra, vi har ju några till på listan som vi ska hoppas kunna beta av i vår lilla poddintervju-turné. Först och främst, är det någon sådär, något liksom, någon ny otslipad diamant som, för du har ju också fått lära känna många nya lagkamrater på de senaste åren, någon som du tror kommer bli frontalfigur och som någon som vi har liksom missförstått eller kanske inte riktigt känner ordentligt än i de unga leden i landslaget. Någon som kommer underhålla oss på samma sätt som en Zlatan eller för all del en Abbe Ekdahl har gjort de senaste åren.
Av de yngre, jag tycker Dejan är rolig att följa. Jag tycker också att han har bjudit på sig själv mer än vad han kanske gjorde när han precis slog igenom. Jag tror han har mer att ge och han... Han har mycket att berätta, så att satsa på Dejan och försök mjuka upp honom och få honom att känna sig trygg.
Den omvända frågan då, finns det någon i landslagsgruppen, om man nu tänker på någon sorts offentlig bild och så, som är missförstådd? Alltså någon som upplevs som trist men som är jäkligt kul, eller någon som upplevs som kul men som är en tråkig jävel egentligen?
Nu vill inte jag gissa mig fram till vem ni tycker upplevs som en tråkig jävel i media. Men som jag sa innan, att det är inte alla som tycker det är kul att snacka med media. Det finns folk som kan vara lite introverta när det kommer till det offentliga rummet. Och de ni kanske tycker är lite tråkiga och inte bjussar på sig själva är kanske själva verket väldigt, väldigt roliga här i gruppen. Vi har inte så många tråkmonsar i det här laget, så att flesta är roliga. De kanske inte bara gillar det så mycket.
Det kan man få leva med helt enkelt. Vi kastar en sista fråga då. Dagdrömmar fanns och EM-bubblan befinner ni er i och så. Får jag be dig om ett realistiskt resultat för Sverige med den enorma position, alltså privilegierade position du har som vet allt om det här laget. Hur långt kan det gå? Hur långt är rimligt? Eller så här, vilka krav kan fansen ställa på det här laget? Det är väl det. När ska vi vara nöjda?
Det beror på vilka vi möter såklart. Men det minsta man kan begära är att vi tar oss vidare från gruppen. Allt annat hade ju varit en otrolig besvikelse för samtliga svenskar, inte minst inklusive laget. Sen vad som händer därefter är svårt att säga, men minst en kvartsfinal som VM vore inte fel.
Vi hoppas på en väldigt bra sommar för laget och för dig, och vi hoppas på korstecken och en halvbruten rygg efter 2-1 i semifinalen.
Det vore drömmen.
Abbe Ekdal. Stort tack.
Tack ska ni ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.